Jag har under ett par veckors tid levt med ett textsammanhang ifrån Johannesevangeliet, det sista kapitlet där. Och när jag bestämde mig för att jag ska tala över den här texten idag så har jag naturligtvis försökt att förbereda mig. Och när man, vad ska jag säga, jobbar med en text, man går och tänker på den under en längre tid, så upptäcker man att ja, men det händer saker och ting. Och så i veckan här så såg jag den här bilden som kanske många av oss har sett. Och treårige Allan från Syrien som låg på stranden. Sandstranden, död. Det tog tag i mig. Och jag kände att jag tänkte så här, vad kan jag göra? Vad kan jag göra i den här situationen? Kan jag bidra med något? Och det är också speglat lite grann av det som jag kommer att säga här idag. Men vi ska läsa med varandra textorden ifrån Johannes 21. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallas tvillingen, Natanael från i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej, och han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fått. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Och han svarade: men Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Jesus, jag ber dig att du ska välsigna det här ordet på våra hjärtan idag. Och Herre, det som du har lagt på mitt hjärta, Herre, låt mig få tala detta så som du vill ha det sagt. I Jesu namn. Amen. I den här texten så möter vi då Petrus och Thomas och Nathanael från Kana. Och Zebedaios söner, det var ju Jakob och Johannes det. Och så två till som inte är nämnda vid namn. Det här är enda gången som förnekaren Petrus och tvivlaren Thomas nämns tillsammans. Vi vet inte varför inte alla var där. Alla elva alltså. Vi vet inte vilka de här två onämnda var. Men vi förstår utav sammanhanget att flera utav de här, de var fiskare till yrket. Det finns ingenting i den här texten som tyder på att de här sju svek sin kallelse då de gick för att fiska. Men vi kan ana en oro bland dem. Jesus hade ju uppenbarat sig för lärjungarna. Så försvann han igen. Och veckor hade gått. Och man kanske undrade, ja men hur var det nu med uppståndelsen? Hur skulle fortsättningen bli? Jag tror inte att Petrus inte orkade med den här ovissheten på något sätt. Och sa att han måste få någonting att göra, någonting att lägga händerna på. Och kanske var så att hans kamrater vid det här tillfället hade det lika svårt. Så de gav sig ut på fiske. Men de fick inget. Inte en fisk. Inte ens fiskelyckan stod en bi. Och vi kanske kan ana en modlöshet som kan gränsa till tröstlöshet. Alltså det här, kanske lika bra att vi lägger av med allting, va? Ingenting går ju ändå vår väg. Vi lyckas inte med någonting. I den situationen, i den sinnesstämningen som de här sju människorna upplever vid det här tillfället, kommer Jesus till dem. Fram på morgontimmarna. Och så ropar han ut till dem på sjön: mina barn, har ni ingen fisk? Och de svarar: nej, vi har ju inte fått någon fisk. Men han frågar ju inte därför att han inte visste. Utan den här frågan, den röjer mera hans gränslösa omsorg om de här människorna. Och så vad händer? Jo, han ger dem fisk i överflöd. Det är ju det som händer här. Och efter att de har dragit upp den här stora fångsten, ja, vad händer? Jo, då bjuder Jesus dem på bröd och nylagad fisk där på stranden. Men när jag läser den här texten så upplever jag det så här, att allt det här som händer här, det är egentligen bara en inledning till hans verkliga ärende den här dagen. Och hans ärende riktas till Petrus, förnekaren. Men jag tror att han riktar sig även till alla de andra. Därför att han hade ju kunnat ställa frågan till dem allesammans. Vem av er älskar mig mest? Han hade ju kunnat ställa det. Och de andra, de fanns ju där i närheten. Så de var ju med hela tiden här. Men just då tror jag Petrus behövde frågan allra mest. Älskar du mig mer än det andra gör? Ja, det måste ju vara en svår fråga att besvara överhuvudtaget. Inför alla de andra. De visste ju också vad som hade hänt. Och Petrus bar ju det här i sitt hjärta på något sätt. I sitt inre bar han misslyckandet med sig. När man har frågat honom, ja visst var du en av dem som var med Jesus? Nej, inte jag. Jo, men visst var det väl så? Nej, känner inte den mannen. Och tredje gång kom han ju med samma besvärjelse och sa, jag har ingen aning om vem man är, jag vet inte alls. Tre gånger får han frågan, lika många gånger som han hade förnekat Jesus. Älskar du mig mer än de andra gör? Vad innebär då den här frågan egentligen? Är det bara det att han ska bedyra inför Jesus och inför de andra? Ja, Herre, jag älskar dig. Ja, kanske till viss del betyder det. Men jag upplever det så här. Att i den här stunden så får Petrus uppleva en förnyad kallelse. Man kan få uppleva en förnyad kallelse utan att ha svikit sin kallelse. Man får en ny påminnelse om vad Gud vill att jag ska göra. Han får uppleva en förnyad kallelse för mina lamm på bete. Var en herde för mina får. Och för mina får på bete. Det jag upplever är att Jesus ställer frågan även till oss idag. Älskar du mig mer än något annat? Jag begär inte att du ska svara högt på den frågan här och nu. Men jag skulle vilja plantera den här frågan i ditt inre, i din tankevärld. Att den får vara central hos dig. Älskar du mig mer än något annat? Han ger oss en ny kallelse till tjänst. För det heter ju det att vad du har gjort mot en av dessa som är mina minsta bröder, det har du gjort mot mig. Idag upplever vi i Europa en oerhörd tragedi med tusentals och åter tusentals av människor som flyr från sina hemländer för sitt livs skull. Undan krig och undan död. Det är en humanitär katastrof som saknar motstycke sedan andra världskrigets slut. Vårt nyhetsflöde är fyllt utav det här idag. Frågan är hur berörda vi blir Jag skulle vilja säga, vi blir ju också berörda här i Älgarås. Eftersom en del av de här migranterna kommer hit. Det finns politiker i vårt land som säger att vi måste välja ut bara en liten del. Merparten ska vi inte ta emot i vårt land. Jag skulle vilja säga, vår kristna tro säger att vi ska öppna för främlingen. Vem den är som behöver hjälp, som behöver skydd. Jag var hemlös och ni gav mig härberge. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag tror att det är dags att vi som kristna tänker längre än till den egna bekvämligheten. Och när vi gör det visar vi på den kristna etiken och den kristna moralen. Vi står upp för den svage som behöver stöd och vår hjälp. Det är dags att vi som kallar oss kristna. Det är dags för oss att visa vad vi tror på och vem vi tror på. Det är dags för den kristna församlingen att ta täten i en process som stoppar främlingsfientligheten. Som stoppar hatet och rädslan för den som inte är som vi. Tidningen Dagens ledare skriver i fredags den 4 september så här. Vi har inget att skylla på om vi väljer att titta bort och inte agera. Vi vet inte bara att utan också varför varje människa, oavsett ursprung och egenskaper, har ett okränkbart människovärde. Därför att hon är skapad till Guds avbild. Så skriver tidningen Dagens ledarskribent i tidningen Dagen i fredags. Det innebär att varje människa i vår kommun, oavsett bakgrund eller etnicitet, är skapad till Guds avbild och älskad av honom. Vi kan inte säga om någon i vår kommun att vi inte har ett av Gud givet ansvar att visa den människan Guds kärlek. När vi möter främlingen så är det ingen främling för Jesus. Det är en av hans bröder. Det är vår nästa. Förra söndagens predikotexter handlade om att hjälpa sin nästa. I berättelsen om den barmhärtige samarien så, ja, då ser vi, där var det inte kyrkans män som stannade och hjälpte, utan en person från en föraktad folkgrupp som visade sig vara den som visade barmhärtighet. Jag skulle vilja säga, låt oss inte upprepa det scenariet som Jesus målade upp i sin liknelse. Vi är kyrkans folk. Ett folk som tagit ställning emot det onda och för det goda i världen, eller hur? Låt oss visa vår samtid att vi tror på kärleken. Låt oss visa världen att vi älskar Jesus. För Jesus säger att den som älskar honom älskar också sin broder. Älska sin medmänniska. Det är så vi kan visa vår omgivning att vi älskar Jesus. Om du älskar mig, säger Jesus, var då en herde för mina får. För mina får på bete, för mina lamm på bete.